I dagens Mondo Nerazzurro.
Vi pratar om vad som händer mot Kiev och Fiorentina. Vi pratar lite grann om kommande Europa League-match, matchträffar och allting helt enkelt på sempreinter.com. Jajamensan, Mondo Nerazzurro här på sempreinter.com. Som vanligt då, det är onsdag kväll och vi är redo att köra stenhårt. Och till den här veckan ska vi tillägga att nu under kommande vecka kommer komma upp inte mindre än två podcasts, eftersom vi kommer på torsdag spela in en derbyspecial där vi kommer ha med oss bland annat Daniel Hamilton som har setts på många olika plattformar. Men vi ska fokusera på idag och jag har som vanligt med mig mannen från staden som har kapten röd att skryta med och absolut inget mer. Mr. Nima Tavale!
Ja, även Mattias Ranegi, Tobias Sana och lite annat. Smått och gott.
Ja. Och ja, och sen den här jävla Sia. Men läget?
Jo, det är bra.
Tungt. Vad heter det? Jag känner att vi ska gräva in på de roliga grejerna direkt. Och förra veckan så tippade vi vilka matcher som skulle sluta hur. Och vi har ju uppenbarligen tippat helt fantastiskt. Och det är 6 poäng in. Sia, ge mig dina tankar om första mötet mot Kiev.
Första tanken är ju att Mondo Nerazzurro fortsätter leverera när det kommer till att tippa matcherna. Nima satte helt rätt. 2-0, grattis. Resten av tankarna är att vi spelade väldigt mycket sämre än mot Siena, men vi vann. Och vi var till stor del beroende av de individuella prestationerna där framme, samtidigt som trebackslinjen inte kändes helt säker. Desto längre det gick, desto bättre blev det. Och det är skönt att Pereira fick göra mål. Han tog ett antal liknande löpningar på bortre stolpen. Och till slut så kom bollen dit. Och det, jag tycker det är lite Pereira i ett nötskal. För han löper mycket, gör mycket rätt som man inte ser om man inte är på plats. Och sen så kan han få mycket skit för att hans bollbehandling är riktigt dålig. Det ska han ha. Men jag tycker att det var skönt att han fick belöning för sitt eviga slitande och sitt smarta löpande till slut. Och sen så avgjorde ju då Mr. himself. Så en 2-0 vinst. Skönt att ta med sig. Skönt att trebackslinjen för Stramaccioni fungerade. Ja. Vad mer ska man säga?
Inte så mycket kanske. Om inte ni har något att tillägga.
Jag tycker det såg bra ut. Alltså, det var inte den bästa matchen som vi har gjort. Men det var ändå en seger. Och det är svårt att spela. Alltså, Evo har haft det lite tufft där i början på ligan. Och idag till exempel sparkar de ju även tränaren Del Neri. Så att, vad säger du?
Ricardo.
Ja, ursäkta. Ja, absolut. Nej, det är inte det. Absolut inte Del Neri. Nej, men de sparkar sin tränare idag. Det går inte så himla bra för dem. Men det är ändå en väldigt, väldigt tuff bortamatch. Det är på en ganska tung plan. Och det är en bra seger. Det är en viktig seger. För det är sådana här osexiga segrar på bortaplan som gör att man vinner. Alltså man tar topp 3-placering. Och det här var definitionen precis av en osexig liksom en match som man knappt kommer komma ihåg. Mer än att Pereira gör sitt första mål på Inters, sitt första skott på mål och att Cassano fortsätter leverera. Mer än så kan man inte säga.
Det som är intressant också ifrån den matchen var att Cassano gjorde sin 300:e match i Serie A. Och i den matchen gjorde sitt 90:e mål. Vilket säger det mesta om vilken spelare det är. Enda som var tråkigt var ju, eller det här kommer vi också diskutera på grund av en briljant läsarfråga. Schneider blev skadad och då i det läget så var det ett riktigt dåligt Inter. Cassano kom in, Inter kändes mer stabilt och spelade bättre. Vi kommer diskutera senare i programmet på grund av en fin läsarfråga just det här med Schneider hit och Schneider dit, om det är bra för laget, om han inte är med och så vidare. Eller vad som händer egentligen. För alla, jag tror att alla märkte det, att när Schneider byttes ut och Cassano kom in, att Inter spelade bättre, det fanns en tydligare utgångspunkt. Och att Milito och Cassano verkar vara som gjorda för att spela med varandra. Vill också lägga till en väldigt positiv sak som jag hade glömt bort. Att Gargano kom in i den i andra halvlek där. Och stod för ett väldigt, väldigt bra inhopp. Han vann boll hela tiden. Och sen bara, typ, vad kan det ha varit, 5-6 minuter efter att han byttes in. Så var det även han som assisterade Cassano. Just vid målet så kan man också lägga, alltså, uppmärksamma där Milito. För det är både Milito och Cassano som kommer i ett bra skottläge. Men Milito liksom backar undan för att ge Cassano det utrymme han behöver. Okej, allt annat hade ju kanske sett skämmigt ut, men många anfallare i den situationen, de går ändå in på det. Jag tycker det visar vilken fin kemi det finns mellan de här två. Att de liksom, att Milito kan ta steget undan för att Cassano ska få sätta den i lugn och ro. Istället för att sätta dit den själv genom att skrika eller så. Det tycker jag är helt klart någonting positivt.
Ja, sen tycker jag även att Cambiasso skulle jag vilja lyfta fram där. Att, jag tycker han går från, alltså hans roll i det här nya Inter går från klarhet till klarhet. Han har nästan en fri roll skulle man kunna säga. Så han är nere och hjälper backlinjen när det behövs och går ner som en fjärde mittback och städar undan. Han är med och byter i positionsspelet med Samuel eller Juan framförallt. Att liksom att när Juan är framme och stöter då går Cambiasso och tar och liksom tar lite djup. Sedan när det är bollar framåt, när det handlar om att vinna bollar på mittfältet för att bygga spel, då är han framme där igen. Så att han är otroligt viktig just nu för Inter och han gör det riktigt, riktigt bra. Han är överallt. Han är imponerad.
Att inte glömma bort också, eftersom att vi verkar komma på saker hela tiden. Handanovic som stod för ett par monsterräddningar. Speciellt på Rigonis frispark, tror jag det var. Det är en riktigt bra värvning som alltså det känns skönt att ha Handanovic i mål.
Jag tror inte folk riktigt förstår vad det är för världsmålvakt som vi har värvat faktiskt, om jag ska vara ärlig. Han är riktigt bra, alltså det är även nu i matchen nu söndag kväll. Alltså han är så säker, det är inte bara straffar han är bra på, utan han är lång, han är stor, men han täcker, alltså han läser spelet och han är så otroligt reaktionssnabb. Så att det är en världsmålvakt inte har värvat verkligen. Jag tror inte folk inte förstår det.
Ja, exakt. Och det var också till ett överkomligt pris. 11 miljoner och Faraonis halva. Och vi har Serie A tillsammans med Buffon, nu när Julio Cesar har dragit, Serie A tillsammans med Buffon bästa målis. Alltså, det är inte många i Europa som har en sån här målvakt.
Nej, alltså vi inte har definitivt. Alltså, jag skulle vilja säga att Handanovic tillhör världen. Alltså, även innan han gick till Inter så han var lite anonym. Man tyckte att han tillhörde topp 10, topp 7. Men nu när man ser hur han liksom, man ser honom på en större scen i en större klubb, en större sammanhang, så ser man ju att han äger ju verkligen den här först nummer ett liksom, tröjan i Inter och bär vidare en väldigt, väldigt stolt målvaktstradition. Han är riktigt, riktigt bra. Det är väl det enda är väl att när han kom så tänkte man okej, nu när han var lite skadad ska han bli en sån där målvakt som man köper in och så spelar han aldrig, så står vi ändå där med Castellatti. Men nej, han har kommit tillbaka ganska bra och när han har kommit tillbaka har han varit riktigt, riktigt bra. Sen är det ju också det här, ska vi reda ut lite kring det här? För det har ju varit lite frågor om det här med Faraoni, om det verkligen är Faraonis halva eller om det är hela Faraoni.
Det är en halva, jag kan bekräfta det med 100% säkerhet.
Okej, okay, bra. Men då vet alla det, för det har vi fått väldigt mycket frågor om. Att är det hela Faraoni, är det halva Faraoni? Men det är alltså 11 miljoner euro plus 50% av rättigheterna till Faraoni. Bra.
Och om han dammar ut så kan vi säga att vi var ju flera som började tänka sådär. Men alltså om han skador liksom nu på försäsongen. Men vi ska ju tillägga också att det var en skada som kom under landslagsuppehållet. Och förra säsongen så var han en av få spelare som spelade alla matcher i serien. Och jag vill även våga mig på att han spelade alla Champions League-matcher och Europa League-matcher för Udinese förra säsongen. Så han har ju aldrig haft något sånt här tidigare. Det var bara förhoppningsvis en engångsgrej när han var iväg med sitt landslag.
Ja, precis.
Visserligen så borde ju en intertur om något att man köper en spelare som därefter är långtidsskadad resten av karriären. Men man ska inte måla fan på väggen i onödan. Så vi tackar Nimo också för de observationerna under Kevo-matchen. Och så blickar vi framåt från det förflutna egentligen. Och tittar in på hur det egentligen var mot Fiorentina. Där det såg, om Kevo var en osexig match var Fiorentina desto sexigare. Nima.
Ja, det var en fullständigt underbar match. Det var ett Inter som, alltså, efter matchen mot Evo så fortsatte ju Stramaccioni understryka det här att vi vann, men inte mycket mer. Vi var fortfarande obalanserade. När vi vann föll så kändes det ändå att laget inte var riktigt balanserat, att man inte riktigt hade koll, att han fortfarande var lite nervös när vi tappade boll. Mot Fiorentina så hade han rättat till detta till fullo. Det fanns, varje gång Fiorentina försökte kontra så kändes det inte alls som att nu, det var liksom, de hade inga ytor att anfalla på trots att de kontrade. Det stod helt rätt. Laget var helt rätt komponerat, helt rätt balanserat. Och det var den bästa första halvleken jag sett Inter göra på väldigt, väldigt länge. Och det är inte bara defensivt utan även offensivt. Det var livsfarliga framåt. Cassano, alltså när han är på det humöret, när han spelar så bra fotboll, då man förstår varför Roberto Baggio sa om Cassano en gång i tiden att det här är min arvtagare i italiensk fotboll. För han var fullkomligt fenomenal. De här passningarna, de här insticken, förmågan att täcka boll, hålla i boll tills laget kommer, att släppa bollen i helt rätt läge, avslutet i 2-0. Det är fantastiskt. Alltså han är, i den här, så här bra har jag faktiskt inte sett honom på flera år. Och det känns väldigt, väldigt kul. För att han verkar vara en sån snubbe som måste, han måste trivas på alla sätt för att kunna leverera. En sån som Zlatan känns som att han går in och stänker en 15-16 mål även om han är i krig med Guardiola. Liksom. Men en sån som Cassano, han måste verkligen, han känner sig hemma liksom. Och hela laget och hela gruppen har ju tagit in honom. Och då levererar han på den här, som Stamaccioni själv sa efter matchen, att han levererar verkligen. Han betalar tillbaka på det förtroende jag visat honom med ränta. Så det är en underbar match. Underbar första halvlek.
Yes, Sia.
Ja, först och främst så vi återigen där säga att vi låg jävligt, alltså bra till när vi tippade i podcasten. Både jag och Nima sa att det kommer bli en väldigt välspelad match, vilket jag tycker det var. Och om jag inte har helt fel så sa jag att vi skulle få en straff och att Milito skulle göra mål. Så nu vet ni alla, ni som lyssnar på den här, ni vet vad som händer. Om matchen då, alltså jag tycker att första halvlek var riktigt bra. Det är precis som Nima säger, en av de bästa halvlekarna på väldigt länge. Alltså, vi hade en riktigt bra första halvlek i derbyt som Rizzoli förstörde. Vi hade en riktigt bra första halvlek borta plan mot Udinese. Sen så tror jag att vi måste gå tillbaka till typ de första 40 minuterna mot Napoli under Ranieri, som sedermera domare Rocky förstörde. Innan det så är det alltså Leonardo och Mourinhos tid som vi gjorde en så bra första halvlek. Vi släppte till en målchans som de gjorde mål på, och vi hade kunnat leda med ungefär 5-1 om Milito hade haft lite tur, eller om han hade liksom satt dit de chanser han fick. Och sen i andra halvlek så faller vi tillbaka lite och låter Fiorentina äga bollinnehavet. Och det är här som jag känner att väldigt många har varit missnöjda med att Inter inte kan äga boll och spela ut Fiorentina, och även fast de blir en man mindre. Och jag tycker det är, jag vet inte, jag tycker det är rätt konstigt, för Fiorentina har ett av de mest bollskickliga mittfälten i serien. Jag tror det här var en del av en spelplan, och sett till hur lite Fiorentina skapade och sett till att Inter faktiskt skapade i alla fall en, två, tre farliga chanser som Viviano tvingades rädda, så tycker jag att det var en rätt gameplan att ta. Jag menar, Fiorentina, för mig kan man få äga hur mycket bollinnehav som helst, men kommer de ingenstans så är jag inte missnöjd liksom. Speciellt inte när vi skapar chanser. Det hade varit värre om vi liksom hade stått under Benitez och bara spelat boll och spelat boll och spelat boll och inte kommit någonstans. Nu var det istället Fiorentina som fick göra det, och det kändes som att vi hade väldigt bra koll på matchen. Man ska också tänka på, precis som Stramaccioni sa inför matchen, att det här Fiorentina är troligen seriens formstarkaste lag just nu. De hade bara i veckan liksom spelat ut Juventus. Alltså Juventus var utspelade för första gången, och de hade skapat chans efter chans efter chans, men missat. Så var det inte då. Inter eller i söndags. Inter hade koll, Inter skapade chanser, Inter vann. Det var det som var grejen. Och trebackslinjen visade sig vara det rätta valet. Och jag tycker att det var kul att se att Stramaccioni valde att ta in Coutinho. För att jag tycker det är mycket det som avgör matchen tillsammans med Cassano och Milito. Hade vi haft en till defensiv spelare på plan, då hade inte Coutinhos nyttighet mellan linjerna och i pressspelet kommit fram. Jag tycker det var rätt att Stramaccioni berömde Coutinhos, alltså det ansvar han tog, inte bara offensivt, men i defensiven också. För han störde Pizarro och Borja Valero och Romelu i defensiven. Och sen så kom han i en mot en situationer ofta och tog sig förbi. Vilket, det är kul att se när Coutinho är på det där humöret. Synd att han inte fick en assist eller ett mål, men jag är säker på att det kommer på honom.
Alltså det som jag tyckte var så intressant, det är ju flera grejer. Alltså dels är det det att Jovetic säger att efter första halvlek eller efter matchen att han twittrar ut, tror jag, att idag hade vi, det här var en svårare match än mot Juventus. Och då är ju ändå Juventus ett lag som springer och löper och kämpar väldigt mycket. Det är en aspekt. Sen är det, och det, den andra aspekten är just det här, att säga att det här som Stramaccioni gör, att han väljer att ta Coutinho och Cassano, alltså i bakom Milito, alltså som är 3-4-2-1 i försvarsspelet, med ett pressspel som börjar med Milito och med Cassano, men där framförallt Coutinho, alltså själv, han pressar ju ner David Pizarro i knäna på Borja Valero. Och det är det som är väldigt intressant. Han trycker ju ner, alltså Pizarro ska ju vara den som styr Fiorentinas mittfält. Och han ska vara den som liksom är speluppbyggare, men han får inte en lugn sekund av en ettrig Coutinho som är på honom och tvingar ner honom i knäna på Borja Valero och Romulo. Så att, och det var ju precis som Stramaccioni själv säger efteråt, att det här var ju nyckeln till segern. Och det var ingen som förväntade sig att man skulle spela den typen av defensiv, eller den typen av offensiv defensiv, om man får lov att uttrycka på det sättet. Och det var väldigt intressant. Sen är det där med trebackslinjen. Det som funkade så bra med trebacklinjen var ju just det att du hade en Cambiasso som hela tiden, återigen, som stod rätt hela tiden. Han löpte bakåt, så gick han ner och tog djup när Jean-Jesus stötte. Och när mittbackarna stod kvar var det han som var framme och stötte. Han styr linjen vart Gargano, vart Zanetti, vart ytterbackarna Nagatomo, vart de ska förhålla sig. Alltså han är viktig i försvarsspelet och även i anfallsspelet, men speciellt i försvarsspelet. Det är han som är liksom referenspunkten i försvarsspelet som de andra förhåller sig till. Och skälet till att de gjorde ett mål, Fiorentina, Romulo lyckades nicka in, var just det här missförståndet mellan Cambiasso och Juan Jesus, där en av dem skulle ta djup och en av dem skulle ta spelaren. Det blev lite missförstånd, plus att Pizarro fick stå ohotad och ingen var uppe och stötte. Så att Cambiasso är livsviktig för Inter. Det är matchen mot Fiorentina, märker man ju det här ännu mer. Det var väldigt intressant.
Jag tycker där på målet också att det inte bara faktiskt är Cambiasso och Juan. För att Romulo kommer in i den ytan mellan Juan och Nagatomo. Där måste Juan och Nagatomo kunna stänga till ytan på ett bättre sätt. Han kommer i en diagonallöpning i den ytan. Det var någonting som Gazzetta dello Sport sågade Nagatomo rätt rejält för. För han gjorde annars en riktigt bra match, men fick bara 5,5 i betyg. Och det var just därför. Det var många på sidan som reagerade på hur kunde Nagatomo få så lågt. Och han var med och körde i varje anfall. Men det var just därför, eftersom att Romulo tar löpningen in i den ytan mellan dem, som de två ska kunna täppa till bättre. Och precis som du säger, så måste Pizarro i den situationen pressas där. Det spelar ingen roll om det är alltså Gargano eller Cassano eller vem som helst. För i det läget så var det bara Romulo som kom in i straffområdet. Och då har vi råd. Det är också rätt sant som man såg under matchen. Det var att en av mittbackarna gick alltid upp och hjälpte till att stöta på mittfältet. Om det var Juan Jesus gjorde det mest. För det syntes verkligen tydligt att han lämnade backlinjen och drog upp och jagade mittfältet i princip. Men det hände också Ranocchia. Det hade hänt Ranocchia fler gånger om inte Ranocchia hade varit ensam med Jovetic, som han tvingades markera hela matchen och som han gjorde det riktigt bra.
Det var ju det som är så intressant, att i det läget när någon av mittbackarna stöter, så sjunker ju Cambiasso. Och när Cambiasso sjunker, då vet Gargano hur han ska ställa sig. Javier Zanetti vet hur han ska stänga sin kant eller om han ska in i mitten beroende på vad bollen är. Alltså det är ett väldigt intressant försvarsspel, för att med det här, med den här trebackslinjen, så har du Ranocchias spelintelligens, du har Samuels hårdhet och du har Juans otroliga snabbhet och fysik. Så att vi har råd att låta Ranocchia till exempel man-man-markera Jovetic. Och då kan Juan vara, och då kan Samuel vara den i mitten som styr liksom vart man ligger i förhållande så att man är offside-fäller och sådana där grejer. Och styr backlinjen på det sättet. Men Cambiasso är ju den som är referenspunkten i försvarsspelet. Och han skötte ju det med bravur. Och det är precis där. Det påminner mig väldigt mycket om hur Mourinho använde Cambiasso. För han använde honom i en liknande roll också. Fast då i ett 4-2-3. Där Cambiasso var verkligen referenspunkten i försvarsspelet även där. Fast nu gör man det på ett mer den här uppdaterade trebackslinjen då. Som mer och mer lagar går över till. Och det ser faktiskt riktigt bra ut. Och det är därför tror jag nästan att Cambiasso är livsviktig för Inter den här säsongen. Vi har inte någon i den positionen som kan spela defensivt mittfält. Men även har den mycket duktiga, alltså mycket väldigt bra speluppfattning som han har. Som gör att han dessutom även startar anfallen. Så att han är väldigt viktig för oss den här säsongen.
Kokivo kommer kunna göra bra ifrån sig i den rollen, och i så fall kommer man kunna flytta upp Cambiasso.
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte Kivo, alltså Kivo kommer nog spela den positionen som Samuel har, tror jag, eller Ranocchia har. Jag tror inte att, alltså Kivo har spelat en defensiv mittfältare förut, absolut. Alltså jag tycker inte att han har den snabbheten som krävs, för att Cambiasso är inte bara nere framför backlinjen, utan han är även uppe och anfaller, och där kommer Kivo aldrig vara.
Men Cambiasso är ju jättemycket långsammare än Kivo.
Jag håller inte med dig där.
Hur kan du inte hålla med mig där? Cambiasso kan ju knappt röra sig.
Ja, det är du nog ensam om att tycka, för jag tycker Kivo ser ut som slow motion när han springer.
Kivo kan ju springa. Cambiasso liksom stega sig fram och lever bara på hjärnan.
Ja, jag håller faktiskt inte med dig. Jag tycker Cambiasso, alltså det är inga sprinters någon av dem. Men jag tycker Cambiasso har ju mycket mer fart när det händer. När det ska hända. Alltså han stänger ner spelare. Han har ändå det i sig på det sättet att han kan förhålla, alltså hans spelintelligens blandat med att han ändå har en bra kondition och en bra fysik och någorlunda snabbhet gör att han kan liksom, han kan stänga ner, och han är ettrig som fan när han stänger ner mittfältet. De liksom maxlöpningarna, även om de är på 2-3 meter, de skulle inte Kivo klara av att göra. Det vet jag att han inte är.
Jag håller faktiskt inte alls med. Jag tycker inte att han är så snabb och så fort på det sättet. Jag tycker mer att han löper rätt och att han kommer rätt. Och det är därför som det blir bra. Alltså, det är mer smarthet än snabbhet.
Men... Absolut, men jag menar inte att han är snabb. Jag säger bara att han är snabbare än Kivo.
Nej, det tror jag absolut. Det tror jag absolut.
Oavsett hur det här kan vi diskutera tillsammans med er läsare. Vem är egentligen snabbast? Kivo eller Cambiasso. Men det kanske kan anses ointressant för vissa, men det kanske kan komma att bli avgörande i framtiden. Och
speaking of... Jag ska vara på Fiorentina-matchen.
Absolut, ja. Kör på gullet.
Även om Milito missade, vad kan det ha varit, en 3-4 jättelägen, så tycker jag att det var en positiv signal ifrån honom. För de tidigare matcherna har det känts som att han riktigt inte har kommit fram till chanser eller riktigt inte har syns till, du vet. Men nu mot Fiorentina var det verkligen så här. Milito var där. Okej, okay? Han var där, han skapade chanser, han fick chanserna. Han satte bara inte dit dem. Sen så gjorde Viviano en fantastisk insats och så, men han satte inte dit dem. Jag tycker att det lovar väldigt gott inför derbyt. Som i vår fantastiskt långa krönika om Milito så påpekade vi det att han gillar att göra mål. Mot Milan, det har han gjort sen sin tid i Genoa och även nu sen han kom till Inter. Så jag tycker att det lovar gott. Även på grund av att han lär vila mot Nerci.
Sen är det ju så att Milito, alltså det jag håller faktiskt med dig där, att Militos rörlighet och Milito, alltså han såg pigg och fräsch ut. Han såg ut som en alert Milito, men han är fortfarande en bit ifrån sin toppform, för att normalt sett Milito i hög form. Han sätter alla de chanserna. Men nu var avsluten. Krutet är inte riktigt ofta. Så när han chippar bollen där och ska liksom börja skjuta in den i mål. Han drar ju till allt vad han orkar och träffar ribban. Samma sak när han är liksom fri med Viviano. Han lyckas på något sätt fumla bollen på Viviano. Och sen när han får den chansen där i 43 minuten. Han ska placera in den. Och jag var helt övertygad att han skulle gå in. Och han lyckas missa den. Det visar ju på att han är inte riktigt 100%. Men han är på väg dit för att löpningarna. Och liksom han såg pigg ut. Precis som du säger. Och det är båda riktigt bra.
Precis som Inter inte kanske var bäst. Så tog både Inter och Milito ett stort steg framåt jämfört med tidigare. Och jag tycker det är det som är viktigt att poängtera. Vi kan inte dra för stora växlar liksom, av att det inte ser perfekt ut än. Men vi kan dra rätt stora växlar jämfört med Siena och Chievo. Att Inter och Milito, alltså jämfört med tidigare, såg bättre ut.
Och med det budordet från Sia så går vi framåt och jag var där och fiskat lite på ämnet och det är då uppkommande Europa League-gruppspelsmatch är det ju, förlåt mig så mycket, mot Neftchi i Baku, Azerbaijan. Där det talas om att många spelare kommer vilas och Nima, hur tror du att den matchbilden kommer se ut för Inter?
Jag tror att det kommer vara ett Inter som spelar, precis som du säger, med väldigt, väldigt många yngre spelare och många spelare som inte har fått spela så mycket och även spelare som kommer förmodligen att vilas i derbyt. Och det kommer vara en matchbild där jag tror faktiskt Inter överlåter initiativet till hemmalaget Neftchi och helt enkelt försöker kontra in som man gjort tidigare och spelar ett lågt försvarsspel med snabba omställningar. Som man även gjorde delvis mot Fiorentina. Man gjorde även mot Torino. Och som man även har anklagat inte då för att vara lite provinciella. Men det finns ju en väldigt intressant aspekt av det där. Som jag tycker att Dramaccioni, alltså han är väldigt... Nu när man, i början när han kom så tyckte man, så kände man inte till så mycket om honom. Men nu tycker jag mig se att det där är en riktigt flyg nytta. Alltså. Han vet precis vilka krig. Han väljer rätt krig. Mot Fiorentina. Fiorentina får en man utvisad. Då går han ner. Och han anfaller inte. Utan han håller igen lagets balans. Så att låter Fiorentina ha bollen. För att anfalla. För att kontra in. Och det är det spelet då som man anser är provinciellt. Och det är ganska smart. För att där har Inter vunnit första halvleken. Och spelat ut Fiorentina. Hade massor med chanser. Men sedan hamnade i den här situationen. Liksom att. Istället för att ja, men nu är vi en man mer, nu förväntar sig både hemmasupportrar och media och alla att vi ska anfalla. Men det gör vi inte. Vi dödar matchen. Fiorentina skapar inga farliga chanser. Och därigenom det här snacket om att det inte skulle vara provinciellt. Om det kommer upp igen, ja men då har han valt rätt krig. Då kan han ena spelargruppen alltså inåt sett från attacker utifrån. Så det är en väldigt, väldigt klok människa det där. Som en liten parentes då. Till den här Neftchi-matchen. Men jag tror att vi kommer få se just ett provinciellt Inter mot Neftchi. Faktiskt.
Sia?
Ja, vi har ju gjort vår lilla research här om Neftchi Baku. Och det deras president gick ut och kallade det för ett oljederby. Med tanke på att president Moratti faktiskt har befunnit sig i Azerbaijan några gånger och träffat högt uppsatta människor i oljebranschen och så vidare. Neftchi betyder någonting som har med olja att göra. Jag vet inte exakt vad det betyder.
Neftchi betyder alltså...
Oljearbete, eller vad heter det?
Ja, alltså neft på persiska betyder ju olja. Och de pratar, alltså man får komma ihåg det att Azerbaijan är, halva Azerbaijan är en provins i Iran. Och andra halvan ligger i det som en gång var Sovjetunionen och det som nu heter Azerbaijan.
Ja, exakt. Men alltså själva laget Neftchi betyder på engelska oil workers. Jag vet inte vad ordet är på svenska. Olje... Ja, whatever. Och de har ju en oljeplattform på sin logga. Så det är det är Azerbaijans Anzima Chakalaka, eller vad vi ska säga. Ja, ni förstår principen.
Anzi Makhachkala.
Whatever.
Ja, lite så.
Ett lag som har, som nu i modern tid har byggts upp på olja. Och en väldigt intressant fotnot vi hittade, det är att deras arena som heter Tofik Bahramov Stadium är döpt efter den linjedomare som tillät, eller när England vann VM 1966 så gjorde de det genom ett mål som man inte vet om det var inne eller inte. Den linjedomaren som godkände målet heter Tofik Bahramov och han föddes i staden Baku. Och efter honom är den här arenan döpt. Ja, så arenan är då eller namngiven efter honom. Om laget så har jag faktiskt ingen aning om hur bra de är och så. Men jag tror faktiskt att det inte kommer bli en så intressant historia. Jag tror egentligen att Inter vinner utan att förta sig då att allt fokus ligger på derby. Det är synd att vi inte vann mot Rubin Kazan. För i så fall hade vi kunnat skicka ett ännu sämre lag och satsa på ett oavgjort resultat istället.
Jag tror också, jag tror faktiskt inte att, jag tror inte vi vinner den här matchen faktiskt. Jag tror vi spelar 1-1. Jag tror vi gör 1-0 och så kvitterar de i slutet där 1-1 efter att de pressar. Jag kan inte se, nej jag tror inte vi vinner den här, jag tror det blir oavgjort. Och att man har faktiskt fullt fokus på derbyt men att man inte vill förlora den här matchen, det är ganska viktigt. Och det är vad jag tror.
Jag tror faktiskt att ni har fel. Jag tror att vi kommer vinna den här matchen med 1-0 och mål av Marco Livaja.
Vi ska hålla koll på Livaja som han poserar oss.
Jag tror inte att Livaja, jag tror faktiskt att Alvarez spelar och att han gör mål. Det är
Alvarez
tror jag.
finns inte med på Europa League-listan.
Är han inte det?
Nej.
Ja, just det, han var ju skadad då, det stämmer. Det har du helt rätt i. Nej, men jag tror på 1-1. Jag tror vi får vänta lite. Truppen har inte kommit ut, den kommer ju ut imorgon. Men jag tror det blir 1-1. Vem som är mål kan nog bli Levaya eller så kan det nog bli Cambiasso eller varför inte Gargano eller någon.
Absolut, och jag tror också, jag kör på ett litet wildcard, jag tror att vi kommer få se Matteo Bianchetti göra sitt första framträdande i Europa League. Jag har sett honom, hållit koll lite grann på honom i Primaveras spel och jag tycker att det ser ut som en mycket stabil mittback. Jag skulle nog personligen lägga honom högre än Luca Caldriola.
Nej,
Tackar.
sluta nu.
Caldirola är lagkapten i italienska U21-landslaget.
Jo, men jag tycker alltid att han har varit kass i Inter. Men det kanske bara är jag.
Ja, vi får se.
Visa sig.
Ja.
Hampus drar fram sågen och sågar läckor. Jättefå, får du gå in.
Jajamensan. Och i och med det så tänkte vi nog ta och gå på våran en av mina favoritstunder i programmet och vi ska prata lite grann om vad som är bra och dåligt och jag pratar såklart om veckans Moratti och veckans Modgi. Och den här veckan är det Sia som får börja med veckans Moratti.
Veckans Moratti, denna givmilda, fantastiska, inte alltid, väldigt sköna person som jag vill passa på att hylla som veckans Moratti, är ingen annan än Il Dottore Galliani, som Elio Corno kallade honom. Jag ville bara ta några sekunder till att med handen på hjärtat tacka Galliani för bytet med mellan Pazzini och Cassano och tog en halv miljon euro. Det var på bästa Moratti-sätt. Väldigt givmilt. Väldigt godtroget. Och väldigt sunt gjort. Vill tacka Galliani för att du för en gångs skull i ditt liv hade lite Moratti över dig och inte så mycket Berlusconi. Utan att du tog din tid att göra den här välgörenhetsdealen. Det är kul att även de rödsvarta jävlarna har lärt sig lite av Moratti och inte bara håller på med sina minderåriga tjejpartyn och...
Bunga-bunga-partierna.
Vi tar alla en applåd till Il Dottore Galliani som har lärt sig av.
Självklart.
Tack för Antonio Cassano. Även om Pazzini skulle göra hattrick i derbyt. Tack Galliani.
Alltså jag skulle vilja tacka Galliani där även för att han kör Orealis-stuk, det vill säga förmodligen den sämsta sportchefen inte har haft. Där han liksom inte lyckas, alltså nog med att man går ut och säger att man ska behålla Thiago Silva och Zlatan och förlänger kontraktet med Thiago Silva och sen säljer de bägge två. Sen lyckas man även reta upp den enda världsklasspelaren man har kvar i laget, nämligen Antonio Cassano, så till den grad att han är beredd att göra vad som helst för att lämna. Det är ju verkligen sådär, då är man en riktig people's person, alltså. Då är man riktigt bra på att ta människor. Så där måste jag säga att den här nya Galliani, den gillar jag jättemycket. Så mer sånt.
Grazie, grazie Galliani. Alla som inte har sett Diretta Stadio Gold ifrån Inter Fiorentina, gå in och kolla på när Elio Corno dansar och tackar Galliani. För exakt så kommer det se ut om vi skulle vinna derbyt. Överallt i Sverige. På alla matchträffar.
Perfekt, och då tackar vi Galliani med ett stadigt bene. Och
Bene.
går direkt in på Nimas som har klurat hårt och länge och värderat fram och tillbaka över vem som egentligen är veckans Modji.
Veckans Modji tycker jag är lite grann spelschemat i Europa. Jag tycker det är helt sinnessjukt hur man, inte nog med att man har att dessa tre matcher spelas under en och samma helg, utan de ska spelas under en och samma kväll, ungefär samtidigt. Och jag pratar givetvis om den franska klassikern, Olympique Marseille mot Paris Saint-Germain, som jag som fotbollsnörd har följt. Det är den enda matchen jag ser. Även i franska ligan, även när inte Zlatan spelar där, för att det är en otroligt häftig match. Och sen även El Clasico som man vill se. Det är världens största fotbollsmatch, den vill man verkligen se. Och så planerar man in Milano-derbyt. Och man har alltså alla dessa tre matcher som går in i varandra. Så man kan liksom inte riktigt sätta sig i lugn och ro och se en efter annan. Och det tycker jag är så jäkla korkat. För att nu, liksom, man hade kunnat dela upp det där lite snyggare. Att man hade kanske den franska klassikern på lördag vid 8, och sen har man El Clasico klockan 22.00 på lördag och sen den här på söndag. Så på det sättet så slåss man inte av samma tv-tittare och alla, det blir liksom lag och det blir tv-tittare så att kakan räcker till alla. Men nej, nu har man inte valt att göra så, utan man ska köra alla stora matcher samtidigt och gärna under samma tidpunkt. Så det tycker jag är så fruktansvärt onödigt och korkat. Jag tycker att nu för tiden med UEFA, alltså att man borde kunna, de olika förbunden, kunna faktiskt prata ihop sig och göra det här lite snyggare så att det inte klatschar så här fruktansvärt mycket som det gör.
Jag hade ingen aning om att det spelades någon annan match än Milan.
Samma här typ.
Eller hur?
Du,
Eller hur?
bara för att lägga till där så kan vi ta vilken våran bubblare till veckans Modji var. Och utöver att du ville nominera mig
Nej,
så har vi...
jag ville nominera
Vänta,
dig
låt...
och Luciano Moggi.
Modji är veckans Modji.
Nej,
Bubblare, bubblare.
Jag skulle säga bubblare var både du och Moggi själv. Och det finns en anledning till detta. Det är för att Moggi hade skrivit någonting, twittrade ut någonting. Och jag vill att Temper inte från Comten ska följa Moggi för att det är fruktansvärt underhållande att läsa vad han säger. Och dessutom så vet man att när det kommer från hästens mun så vet man lite grann vad man har att förhålla sig till. Men
Jag kan
du har ju Sia skrivit till honom och kallat han tyst på dig, ditt svin. Varpå Luciano Moggi retweetar detta till alla sina 60 miljoner 14-åringar med iPhone som börjar med tweetbomba oss med svordomar och dö. Därför vill jag nominera dels dig men även Moggi själv till veckans Moggi. Men jag tycker det här med...
Emojis officiella press-Twitter-konto, och på det så hade han skrivit att Calciopoli var något som föddes i Milano inspirerat av Inter. Varpå jag inte kunde hålla mig och skrev att han skulle hålla käften och att han var ett svin. Den gode Luciano Emojis pressmänniskor, eller om det är han själv, de är inte dumma helt enkelt. Så istället för att skriva ett svar till mig, så som Nima sa, så retweetade han då, och då fick vi utstå attacker ifrån de här personerna i några timmar.
Så Sia och Nima har alltså idag blivit martyrer för Inters sak i Calciopoli mot Juventus samlade 14-åringsskara. Det är en spännande tisdag, det är inte mer än vad man kan säga.
Ja, det är ganska, alltså nog med att de är jobbiga att ha, men alltså jag har jobbiga att ha att göra med i Sverige, men de är fan med samma skrotfunktion oavsett vilket språk de pratar. Det var som att öppna en ask av liksom kolikbarnsskrik som kollektivt föll över mobilen så att man knappt liksom undrar vad fan det är som pågår. Moratti hit, och Moratti har gjort det, han köpte det och han bjöd honom. Man bara, men gud, vad är det här? Och så ser man att allt det här beror på en retweet av Luciano Mortis officiella konto där Sia har kallat han för skrivit håll käften i svin.
Jag vet inte om Sia verkligen är veckans Modjo och kanske inte veckans Moratti för den kommentaren.
Jag
I
tycker
min
han
värld så...
I min värld så är han både veckans Modji och veckans Moratti, men det passar väldigt bra in på Sia, för jag har även kallat han för Rain Man hela livet. Så att det är så idiotgeni, så att det är Sia ett nötfall skulle jag vilja säga.
Härligt, härligt. Vi tänkte gå vidare med lite läsarfrågor och vi har en första fråga från Andreas Lindgren som det är en väldigt lång fråga, men det hela rotar sig i hur Inter ska få plats med alla sina offensiva spelare i det här spelsystemet som vi nu spelar som är en 3-5-2. Jag tycker Sia kan börja.
Först och främst så vill jag tacka Andreas för en oerhört lång och välarbetad, genomarbetad fråga. Både han och Imad hade faktiskt tagit sin tid att gå in och skriva ner en väldigt lång och bra fråga som jag tycker är värd att diskutera. Jag tror att Andreas fokus också låg lite på till exempel Coutinho och Alvarez, hur de ska få plats när det bara finns på offensiva platser att spela om, alltså i anfallet där jag tror att först och främst Cassano, Schneider och Milito kommer vara. Och det blir ju då som sagt ett problem för till exempel Coutinho och Ricky Alvarez. Vart ska de få plats? Hur ska de få plats? Och sen så ska vi inte glömma att Rodrigo Palacio är på väg tillbaka. Så, och han har innan Cassano har alltså blomstrat ur här varit den viktigaste spelaren i det här systemet. Jag tror att Stramaccioni kommer få det rätt jobbigt. Nu så har nästan Schneiders skada kommit på beställning, för att nu kan Coutinho eller Alvarez få alltså känna att de är där och nosar på en startplats hela tiden. Men när Palacio kommer tillbaka så tror jag faktiskt att det kan bli möjligt att vi får se honom på en kant. Det vill säga i femman där, för att Stramaccioni sa det förut att jag hade tänkt, jag kan spela både Ricky, jag kan spela Nagatomo och jag kan spela Palacio på en kant. Det är inte, man kan inte bara se det sig blind på själva spelaren, spelartypen eller positionen, för alla olika spelare kan ta sig an en roll på olika sätt. Palacio hör till de spelarna som kan jobba både upp och ner, men som även skulle kunna ge mer speed och tillföra någonting mer till kontringsspelet än till exempel vad Ricky Alvarez kan. Jag tror, annars så vet jag inte faktiskt. Alltså det är svårt att säga, för det Milito är den självklara prima puntan om inte han vilas för Palacio någon gång. Cassano går inte att peta. Så bra som han är så tycker jag nästan att skulle vara intressant att se Milito och Palacio tillsammans. Och vad ska man då säga till Coutinho som var nyckeln till seger här mot Fiorentina? Han gjorde liksom en perfekt match. Vi har ett problem där, men jag väljer faktiskt att inte se det som ett problem. För att det är ett i-landsproblem. Oj, jag har för mycket bra saker att välja bland. Hur ska jag spela det?
Det är lite att gråta över att man inte har något smör med ett jättestort bröd under armen.
Ja, exakt. Jag väljer faktiskt att inte se det som ett problem att vi har så många offensiva spelare och så få chanser. För jag tror att det här inte kan vara något negativt utöver att vissa kanske får mindre speltid än andra. Jag tror att det här kommer vara perfekt när matcherna duggar tätt. Att vi kan gå runt och rotera och spela olika spelare hela tiden i princip utan att tappa någon kvalitet. För så bra spelare, offensivt och kreativt, var det länge sedan, alltså så många bra offensiva och kreativa spelare samtidigt var det länge sedan Inter hade. Det fanns ju de tiderna där liksom vi förlitade oss på Stankovic och Jimenez och Dakor som våra kreatörer liksom. Eller till och med Figo.
Jag är helt, alltså jag för det första så Jag tycker det finns två aspekter i den här frågan. En väldigt intressant fråga som jag tycker man kan bena upp i två svar, ett A och ett B. A är ju då att 3-5-2, jag tycker inte vi spelar ett 3-5-2. Jag tycker att i försvarsspelet så spelar vi ett 5-3-2. Eller 5-2. Ja, 5-3-2. Och i anfallsspelet spelar vi ett 3-4-2-1. Det vill säga där du har Milito som längst fram, spetsen längst fram som ska ligga där och hugga på djupet. Och så har du även Cassano och så en till trekvartista som jobbar ytan bakom och knyter ihop det defensiva mittfältet med anfallsspelet. Det är det första spelet. Så just på de positionerna så tycker jag det är helt, där har vi helt perfekt spelare. Alltså vi har två släpande roller. Vi har en Palacio som kan spela där och en Palacio som kan spela i Militos roll. Vi har en Coutinho och Cassano som har varit briljanta och som kommer att vara briljanta också om de inte blir skadade. Och sen har du då Schneider-problematiken. Om han passar in i det. Men det kommer vi diskutera i nästa fråga tror jag. Sen är det. Det ser inte jag som ett problem. Av den enkla anledningen att vi spelar i 3-4-2-1. I anfallsspelet. För det kommer precis som Svea säger. När matcherna duggar tätt. Som vi har gjort under de här 2-3 veckorna. Och som kommer även göra under resten av säsongen. Så kommer vi behöva ha den bredden. Och den fräschheten. Och sen får man komma ihåg att. När alla spelare är friska. Det är inte bara matchsituationen. Utan det blir väldigt hög kvalitet. På träningarna under veckan. Och det gör ju då att. Spelarna forrar sig själva till att prestera max hela tiden. Och det blir liksom en positiv spiral på det hela. Och det kan bli negativt. Men då kommer vi in på punkt B som jag skulle ta upp. Och det är det här med Stramaccioni. Alltså är det någonting han har visat att han klarar av. Det är att bygga harmoni i truppen. Han har nästan som Mourinho och Sir Alex Ferguson. Han bygger en harmoni, alltså de är beredda att gå i döden för honom. Liksom. Han vet exakt hur han ska hantera vilka spelare på vilket sätt. Låta vilka spelare ha större utrymme så att de trivs. Och så får de här stora egorna att underordna sig varandra i ett omklädningsrum. Och det, där tror jag, hade det varit Ranieri så hade jag ju, alltså för det första hade vi inte spelat rolig fotboll och för det andra så hade jag ju varit jätteorolig för då hade Coutinho förmodligen redan lämnat och Schneider också. Men, för han är inte bra på det här med man-man-management och få ett omklädningsrum att funka. Jo, han är kanske bra på, han kan visa de Gladiator-filmen liksom. Men mer än så klarar inte han riktigt av. Men där är jag faktiskt inte så orolig alls. För att är det någon som kan få det här att funka så är det faktiskt Andreas Stramaccioni. Så att jag tror inte att de offensiva spelarna alls blir missnöjda. Snarare tvärtom så tror jag att de kommer rulla runt ganska så bekvämt utan att någon blir sliten. Man ska ändå komma ihåg att Milito blir ju inte yngre och han gjorde 24 mål i fjol och såg jättebra ut. Så att han kan ju inte spela hela tiden. Så att, nej, jag tror jag ser faktiskt ingen fara i det.
Nej, en annan lösning är att vi kör en Spanien och börjar med 4-6 och så låter vi Coutinho, Cassano, Schneider och Palacio och Ricky bara springa och cykla runt varandra och passa.
Och den dagen det händer så hoppas jag att jag inte lever. Jag vill inte spela det här jävla tacka dvärgfotbollen som, nej fan, nu blir jag irriterad. Nej tack.
Då, nu är ni mer irriterade, då går vi genast vidare på nästa fråga, för annars tar det hus i helvete här inne. Och det är då Imad Abubakers fråga som då rotar sig i Wesley Schneider och huruvida vi faktiskt behöver Schneider eller om det kanske är bättre att sälja honom eller om man helt enkelt kan byta roll på honom och lägga honom mer på mittfältet som en Pirlo. Och Nima, du får akta dina ord nu för jag älskar Wesley Schneider mer än min morsa ibland. Så vad tror du om Wesley Schneiders roll i Inter i framtiden?
Jag tror att det här är alltså ytterligare ett sätt att försöka skapa problem när det går bra för Inter. Jag ser verkligen inte alls någon som helst problem med att Schneider skulle inte passa i den här nya formationen. Man får komma ihåg att första gången man gick på den här trebackslinjen var mot Kevo. Då såg det inte så bra ut. För då skadade sig även Schneider och så tog man in Cassano. Så det behöver inte betyda att Schneider inte passar in i den här rollen. Verkligen inte. Jag tror snarare tvärtom att man får kanske göra ett byte där. Att man flyttar över Schneider på höger. För normalt spelar han lite mer till vänster centrerat. Men där spelar ju Cassano nu och är fullkomligt briljant. Så att man skulle kunna göra en sån grej att man kör Schneider lite mer, alltså innerposition fast till höger bak släpande och Cassano till vänster släpande bakom Milito, men att man har dem, att de byter position med varann. Och Det ser jag som en lösning. Men att flytta ner Schneider i en Pirlo-roll, aldrig i livet, inte nu. Det hade inte funkat. Han är inte en Pirlo. Han har speluppfattningen, har han, och han har känsliga fötter. Men han är alldeles för energisk. Han vill springa med boll, han vill komma med fart, han vill slå passningar, han vill skjuta. Han är en mycket, mycket mer dynamisk mittfältare i sin spelstil än vad Pirlo är. Och det är möjligt att han någon gång på ålderns höst i karriären, liksom när han är på väg att lägga skorna på hyllan, att han axlar en sån registerroll. Men inte just nu. Jag tycker att han är så pass dynamisk, så att jag skulle gärna vilja se honom och Milito och Cassano som just det här liksom trekvartisten bakom Milito, och där Cassano kanske till och med kan operera lite högre upp. Det vill säga att Cassano är nästan som en släpande andra anfallare, att det blir som en liksom, som ett trappsteg mellan Cambiasso och Gargano upp till Schneider och sen till Cassano och sen till Milito. Att det blir lite som en triangel däremellan, fast där inte Schneider och Cassano har samma utgångsposition idag. Så det tror jag. Jag ser inte alls att det här är ett problem. Schneider älskar Stramaccioni och Stramaccioni älskar Schneider. Så att jag ser inget problem här alls.
Sia?
Alltså, jag tror vi har... Imads fråga är mer om Inter spelar bättre utan Schneider. Och vad det beror på. Så varför? Det som man kommer ihåg då, det är hur Inter tog 8 raka segrar och gick som på tåget. Sen kom Schneider tillbaka under Ranieri och allt bara föll ihop för att laget inte hade någon balans. Då kommer vi tillbaka till det som hände mot Kiev, där Inter faktiskt höjde sig 1-2 snäpp när Schneider var borta. Jag tror det under Ranieri kan vi bara kolla bort ifrån, för det handlar mer om hur Ranieri lyckades göra vår bästa spelare till ett problem. Däremot så tycker jag nu, om vi jämför hur Coutinho och Schneider spelade när de väl har tagit plats i det här systemet, att Coutinho offrar sig mer för laget. Han är mer delaktig i pressspelet och mer delaktig i defensiv, medan Schneider kanske inte är lika delaktig. Och det gör att laget tappar balans. På så sätt så vet jag inte faktiskt. Men om känner jag Schneider rätt, den världsklassspelare som han är, så är det här snacket om att Coutinho offrar sig och att han inte gör det något som kommer sporra honom till att bara bli ännu bättre. Vi får inte glömma att vi snackar om en av världens bästa spelare när han är som bäst.
Och jag håller faktiskt helt med dig där. Förlåt, jag får bara avbryta lite fort. Alltså, det var ju det jag menade. Att jag ser inte att det här är ett problem. För att Schneider kommer kunna spela i den rollen, och han har ju gjort det under Mourinho, där han var väldigt delaktig, att han var väldigt viktig i defensiven. Och det problemet har ju varit att vi har spelat ett 4-3-2-1 tidigare, och där har ju han velat Stramaccioni velat frigöra 3 spelare som inte jobbar hemåt. Nu så vill han ju att alla ska arbeta i defensiven, och då är det klart att Schneider kommer underordna sig det. Han älskar ju Stramaccioni, han respekterar Stramaccioni.
Absolut, men det är upp till Schneider att ändra sig, för att som sagt mot Kiev så såg det inte bra ut, för att det var inte stabilt på grund av att han inte arbetade lika bra. Och jag tycker att Bergomi på Sky liksom gjorde en väldigt bra poäng när han påpekade att nu är det upp till Schneider att bevisa. För att ser truppen ut som i nuläget, så klarar sig Inter utan Schneider. Inter har Ricky, Palacio, Cassano, Coutinho som kan axla Schneiders roll. Det här betyder att Schneider inte är oersättlig på något sätt. Skulle han då fortsätta med att inte bidra med det som han kan göra och det som han ska göra, så kommer det börja komma en diskussion om Schneider ska säljas, eftersom att han också sitter på lagets fetaste lön och inte håller på att göra sig av med lönerna.
Är det inte så att Schneider har Serie A högsta lön också?
Han och Buffon har Serie A högsta löner.
Ja, jag tror
inte heller på Schneider igen som Pirlo då, för att han är, om vi kollar på Pirlo, så är det en spelare med väldigt lugn och ett väldigt bra tålamod. Schneider är en sån där spelare som är ivrig, ettrig, hetsig. När han är på offensiv planhalva så vill han gärna att det ska gå fort, det ska gå framåt och det ska gå snabbt. Då kommer vi tillbaka till Gasperini, som faktiskt en gång i tiden såg Schneider som en lösning på Inters registerproblem. Tyvärr så är inte Gasperini Mourinho, Och tyvärr så är inte Schneider Pirlo. Men jag, alltså, jag hade faktiskt kunnat se Schneider i en sån roll idag om det finns rätt komplement som kan täcka upp det vi tappar i defensiven. Eftersom att får vi någon i defensiva mittfältet som kan spela boll, en regista, som i dagens trupp den bästa är Stankovic, vilket är rätt tragiskt. Alltså jag älskar det vet alla. Jag älskar det än Stankovic, men det är dåligt att Inter inte ha en bättre regista än Stankovic. Är det så illa så skulle jag faktiskt gärna se honom där i en defensivare roll, så att han, vi får en till spelfördelare. Då blir det svårare att liksom få bort Inter, alltså ifrån plan. Men jag tror inte att det kommer hända, för att Stramaccioni vet vad och vart han vill ha Schneider, där man får ut mest av honom. Och det är högt upp i banan där han kan fördela boll och där han kan utnyttja sitt skott. Sen så går Imad och ja, de här frågorna går ihop lite. Liksom. Att, det handlar hela tiden om vilka som ska få plats eller vem som tar plats och så vidare. Ska Schneider säljas? Jag vet inte. Betyder det att Coutinho och Alvarez får mer speltid inom den kommande tiden och att vi sparar in på en väldigt saftig lön, så är jag faktiskt en av kanske få som är positiv till att i sommar eller sälja Schneider om han inte vill gå ner i lön.
Jag känner som så här, då tänker jag som så här, ska man sälja honom så måste man ta betalt för honom, och jag ser liksom inte riktigt i vilket lag han skulle gå in i just nu. Menar, United, där behövs han inte. United behöver stärka sin defensiv. City, där behövs han inte heller. Där har de liksom, alltså det är väl City i så fall, för det är inte, han plattar inte i Chelsea. I Real Madrid har han redan varit, och där händer ingenting. Där har han ingenting att hämta. Barcelona, där är inte den typen av, alltså, han måste ju, då är ju frågan om han ska till Paris Saint-Germain då. Och där känner jag också, nej, de har ju Pastore. Det är svårt att se vem det är som skulle köpa honom. Det är
ryssarna.
Helt perfekt i Barcelona.
Nej, jag tror inte han går dit. Jag tror inte han går till Ryssland. Och i Barca så tycker jag, nej, jag tror, nej, jag har svårt att se han spela i Barca faktiskt.
Ja, men du har svårt att se alla spela i Barca.
Nej, det har jag inte. Nu ska vi sluta snacka skit. Han passar inte in. Han är alldeles för direkt.
Han är dvärg. Han är jätteduktig på att passa boll. Han har en spelförståelse som inte är från den här världen. Vad mer vill du ha ifrån?
För att han inte gillar att passa 68 gånger i sidled, utan han gillar att spela i djupled. Och i Barcelona är det ju belagt med dödsstraff att spela bollen i djupled. Så att det är ja, därför passar han.
Kanske han börjar tycka om det.
Vad sa du?
Går han dit så kanske han kommer börja tycka om och spela så.
Hur som helst, vi avrundar med endast ett ord som svar. Nima, sälja Wesley Schneider, ja eller nej?
Nej, jag tror inte han lämnar.
Nej, två ord. Hur som helst, Sia, säljer Schneider eller inte?
Ja.
Wow. Här har vi något vi kan slåss om i många, många, många timmar efter att vi har avslutat här.
Jag vill inte säga bara ja eller nej. Ja, om vi får bra pengar eller om man inte vill gå ner i lön. Och ja, i så fall Coutinho och Alvarez, de som sattes på. Inte det här tanken, så...
Jag kan ju säga, skälet till att jag säger nej, det är för att jag ser inte vem det är som skulle köpa honom förutom Manchester City. Och de kan ju inte, de har ju inte heller de möjligheterna att lägga de pengarna som inte kommer kräva heller. Så att jag menar, jag har svårt att se han lämna. Det skulle inte förvåna mig om han sitter ut sitt kontrakt och sen går som bossman någonstans. Det ser jag ju på.
Det är så här det blir när man ber de här två svaren med drag. Hur som helst. Vi tänkte börja avrunda och ska avsluta med lite information faktiskt. Det är som sagt matchträffar på gång. Och om Nima vill börja berätta om hur den i Göteborg kommer se ut.
Då kommer det vara som så att vi kommer ses klockan 20.00 på hemmaplan i Majerna där vi brukar ses. Vi kommer ha en liten, det finns en speciell liten sportmeny man kan välja fram. Det är hamburgare och det är någon väggpasta och fish and chips för de som vill det. Och vi kommer sitta avskilt, det vill säga vi har 50-60 platser för oss själva. Vi kommer ha en HD-projektor där vi kommer kolla på matchen. Och jag behöver att folk mailar mig sin intresseanmälan att de vill komma. Och det gör man enklast genom att mejla mig på nima@semperinter.com. Och det som det viktigaste är att man anger för- och efternamn samt sin mobilnummer så jag kan nå er. Och är det så att man bokar för sig själv och sina vänner så vill jag ha namnet och telefonnumret på samtliga i sällskapet. Redan nu så hör jag att jag kommer få ungefär 23 mejl som ställer samma fråga. Det vill säga ifall man måste äta ifall man kommer. Nej, det måste man inte. Man behöver inte bestämma det nu. Utan bara man måste veta ifall man vill komma. Ifall man ska komma så att jag vet. Så att de vet, restaurangen vet hur mycket, det som, hur mycket folk som kommer. Så ligger det till.
Då kan jag dra igenom den matchen vi kommer ha i Stockholm. Och vi kommer då ses på nytt ställe nu på O'Learys vid Skanstull. Där vi har fått en övervåning reserverad för oss själva. Där vi ska kunna sitta på matchen med en egen bar till och med. Det kommer bli asmajigt. Vi kommer också ha en liknande meny som Nima pratade om. Och det är även klockan 20.00 som gäller. Även för oss Stockholmsbor. Ingen tidsskillnad mellan Stockholm och Göteborg för er som inte där. Jag vill ha det på ungefär samma sätt som Nima sa, att vi vill att man skickar sin intresseanmälan till antingen mig eller Sia med sitt namn och telefonnummer och gärna nämna också om man känner för att käka eller inte käka. Visserligen så är inte det bindande, det är inte hela världen, men försök hålla det så kliniskt som möjligt så blir det mindre bök för både mig och Sia och för restaurangen.
18-årsgräns eller inte?
18-årsgräns.
Det är definitivt 18-årsgräns för att vi säljer. Det är så tyvärr att för våra kära vänner som är under 18 så är det så att det är restauranger som har alkoholtillstånd och de har vakter och det blir väldigt, väldigt svårt för dem att kolla ifall vem som dricker alkohol inte och därför har vi gjort det enkelt och sagt att det är 18 år och ta med lägg om du är mellan 18 och 20-25, ta med lägg för du kommer att bli läggad.
Om du är 35 och tycker att du ser ung ut, ta ett lägg då också.
Ja, ta med ett lägg för fan. Fan ingen, man ska inte gå ut. Man lämnar inte sin lägenhet utan sin legitimation. Tyvärr så har vi ju försökt att ordna med en matchträff även i Malmö. Men vår kontakt där nere säger att han har kontaktat. Det finns tydligen bara två stycken sportbarer i hela Malmö. Eller till och med tre. Och han har kontaktat dem och de bägge är knökfulla. Och kan inte ta emot några bokningar tydligen. Så att därför så kan vi inte arrangera en matchträff i Malmö helt enkelt. Så är det med det. Men, vad sa du?
För era städer så får ni jättegärna höra av er till oss på Sempre Inter. Antingen genom ett PM till vår Facebook-sida eller genom ett mail till Nima eller mig eller Hampus eller vem som helst. Vilken stad, vilket ställe, vilken tid. Om ni har hur många platser ni har och så vidare. Då kan vi lägga upp det och hjälpa er fixa en match för ESL.
Absolut, det kan vi göra. Det var bra att du sa det. Och jag vill även säga det att vi har ett begränsat antal sittplatser på de här, eller begränsat antal sittplatser på de här matchträffarna. För det är först i kvarn som gäller och man ger förtur till de som äter. Så är det ju liksom. Så att det ska ni veta. Och sen så är det så att jag vill till alla ni som vill komma i Göteborg så skulle jag gärna vilja ha att ni mejlar mig er intresseanmälan så att jag har det senast nu på söndag till och med klockan 18.00. Det vill säga samma dag som derbyt, senast nu på söndag klockan 18.00 vill jag veta vilka, om ni kommer eller inte. Så att det är bara att mejla mig på nima@semprinter.com. Hampus, när vill du att de ska mejla dig eller Sia? När...
Innan fredag, runt eftermiddagstid, vore swell.
Går det att komma på era matcher om man inte mejlar innan fredag?
Det går, men det finns inga garantier.
Okej, så man får helt enkelt kontakta dig eller Sida ifall man är sen. Eller...
Kom bara!
Vad sa du?
Kom bara, alla springer in och stormar. Nej,
ja.
Tack. Det är ju egentligen bara för att de ska veta.
Vi har en annan matchträff i Stockholm också. I Sias lägenhet. Alla är välkomna dit.
Alla är välkomna.
Ingen föranmälan. Alla tar med sig så mycket sprit de kan.
Vi har ingen kökspersonal här så det är lugnt.
Sia gör billig panpizza till alla.
Ja, det tror jag bara.
Så det var allt vi hade idag för Mondo Nerazzurro. Men checka in igen på fredag för våran derbyspecial. Där vi bland annat kommer med Nima och Sia igen och också Daniel Hamilton från Eurosport och Calcio del Corso och allt vad det nu heter. Vi tackar Nima och Sia så mycket för att ni kom hit.
Tack, får jag lägga till en sista sak?
Alltid.
Eftersom att det är derby-special så får ni jävligt gärna skicka specifika frågor till oss som handlar om just derbyt. Tack.
Självfallet, självfallet. Och absolut. Tills dess så följ Semper Inter på Twitter, på Facebook, på Instagram, på precis allt ni kan komma på, och skrik det från bergstopparna, sprid det likt klamydia på en finlandsfärja.
Ja.
Nu ska jag gå och diska Glorious Life av Semper Inter. Ha det bra kära vänner, och så hörs vi nästa gång.
Mondo Nerazzurro, 100% Inter, 100% av tiden endast på sempreinter.com.